mycket av allting på sociala medier handlar just om att följa. Och att följa många olika. Och det är väl ganska avslöjande att det är just de orden vi har valt att lägga ut. Vilka följer? I dagens text så ryms det en stor fråga kring just detta. För dagens text handlar om både lärjungaskap. Vi lyssnar till texten från första Johannes kapitel, verserna 35-46. Och om ni är riktigt uppmärksamma så kanske ni får 46-51 i senare predikan. Då står det så här. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Och när Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade de
vad de ville. Då svarade Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Och det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos och sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Och Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Filippus svarade, följ med och se. Den här texten rymmer så mycket. Men jag fastnar alltid vid världens kortaste predikan. Jag tänker att vi så gärna och så mycket vill rymma allt i vår förkunnelse. Vi vill få med precis alla aspekter av de olika sakerna. Och så mitt i allt detta, så vad är det då vi inser? Jo, Jesus utmanar Filippos med två ord. Jag brukar ibland skrämma mina konfirmander med att säga att innan ni går härifrån idag så ska ni ha lärt er en hel predikan utantill. Och de brukar alltid se någonstans mellan dödsförskräckta och enormt utmattade ut när jag säger det. Därför att de tänker sig att man ska ställa sig och så ska man hålla en hel predikan som jag just gör nu. Att de ska lära sig det på något oförståeligt sätt. Och sen kanske de ska hålla den i slutet på konfa-lektionen. Och så får de höra hur Jesus valde att kalla sina lärjungar. Och hur hans kanske favoritpredikan var just detta. Följ mig. Och jag tänker att det ligger så mycket i just detta. Titta först på Johannes. Johannes döparen, han samlar många människor omkring sig. De är nyfikna och han inbjuder dem till ett nytt liv. Han inbjuder dem till att döpa sig ett omvändelsedop för att ta sin tro på allvar. Och det är många som gör det. Så en dag så ser han Jesus där och lyssnar på honom. Han förstår att Jesus är den som han har varit satt för att röja vägen. Och när Johannes döparen talar om sig själv så talar han om sig själv som en vägröjare. Hans identitet är att bana väg för Herren. Gör hans vägar raka. Hans identitet är inte att vara den som alla ska titta mot. Utan hans identitet är att peka mot Jesus. Och en dag händer just det, för Jesus kommer förbi och Johannes höjer sin röst och så säger han, pekar han på Jesus och säger, där är Guds lamm. Två av alla de som stod där och lyssnade, två av dem, där Andreas var en av dem, förstår vad det här innebär. De har hört Johannes predika så många gånger. De vet att det ska komma någon annan efter honom. Någon som han inte ens är värdig att knyta upp sandalremmarna på. Någon som är den Johannes har röjt väg för. Så de väljer att följa. De bestämmer sig nog väldigt mycket där i ögonblicket. För det verkar inte som att de vet vad de ska göra. De börjar helt enkelt förfölja Jesus. De vet inte hur man gör, de vet inte vad de ska säga. Så de börjar följa efter honom. Och efter ett tag så märker Jesus att det är två stycken killar som följer efter honom. Jag vet inte hur ni skulle reagera om ni gick omkring här på bygden. Och så plötsligt märker att det är två stycken som hela tiden följer er vart ni än går. Jesus stannar till dem och så frågar han, vad vill ni? En ganska bra fråga. Och jag vet inte om det är så att de antingen är väldigt teologiskt skolade eller bara får hjärnsläpp. Så de bara tittar på varandra och säger, vad ska jag säga? Vi vet ju inte, vi bara följer efter honom för Johannes döparen sa det. Så de frågar, var bor du? Men ändå på ett sätt är det faktiskt en rimlig fråga. För det säger ju någonting om vem Jesus är, var han bor någonstans. Så de kommer på den frågan. Det var inte den bästa frågan kanske. De kunde ju passa på att fråga, hur ser universum ut? Eller hur får man lära känna Gud? Eller vilket är det viktigaste budet i lagen? Men de frågar, var bor du? Men Jesus tar deras lite kantiga fråga på allvar. Och så säger han till dem, följ med och se. Det kanske inte var den smartaste frågan, men Jesus ser det som en nyfikenhet. Och så bjuder han in dem i en relation. Han ser att deras fråga rymmer någonting mer. Och så bjuder han in dem att följa med honom. Och det är så att de får följa med där han bodde just då. Och de får vara där. De får umgås med honom. Och de får lära känna honom bättre. Och det händer någonting där sent på eftermiddagen. Det är också så att om de är djupt teologiskt skolade. Så ligger det någonting väldigt fint i deras fråga. Var bor du? Ordet för bor är också samma ord som stanna och förbli, meno. Och det betyder egentligen, var hör du hemma? Så på samma sätt som de frågar honom, var bor du? Och han säger, följ med och se. Så kan de också säga, var hör du hemma? Eller till och med, var kommer du ifrån? Meno är samma ord som det tidigare i Johannesevangeliet när det står så här, att den helige ande kommer ner som en duva över Jesus. Och stannar hos honom. Det är samma ord. Det är samma ord när Johannes i Johannes 8 och 31 när Jesus talar till dem. Och så säger han, om ni förblir i mig och mitt ord. Meno. Om ni förblir i mig och mitt ord. Då. Är ni med mig? Så ordet som de använder, även om det kanske bara var det de först tänkte på när de fick frågan. Det rymmer mer. Om du förblir i mig och mitt ord, om ni stannar hos mig, då. Andreas då, han får vara med där och Jesus. Och jag bara tänker, tänk att få vara med där. Tänk att först ha modet att våga följa med Jesus och inte veta vad man ska säga. Och sen när man väl gör det, ja, helt enkelt ta tid nog att bara vara med honom en hel eftermiddag. Lyssna till vad han har att säga. Lära känna honom bättre. Och där händer det ju någonting med dem. Därför att Andreas, så fort han går därifrån, då gör han det som jag tror många av oss gör när vi har fått uppleva någonting riktigt bra. Vi berättar det för någon vi tycker om. Han går direkt till Simon, sin egen bror, och så säger han, vi har funnit Messias. Vad som än hände den eftermiddagen, vad de än pratade om, så insåg han att det här är inte vem som helst. Det här är Messias, det är han vi har längtat efter. Det är han vi har väntat på och jag har funnit honom. Och då kan han inte hålla det för sig själv. Utan han springer och berättar det för den som står honom nära. För sin egen bror. Simon blir nyfiken. Simon går med Andreas. För här är någonting väldigt bra. Andreas säger inte bara till Simon, det där är Messias. Han ska du följa på avstånd. Utan han tar med honom och så visar han upp honom för Jesus. Han tar sin egen bror dit. Och när Simon möter Jesus så ser Jesus honom. Och han ser inte bara det som vi kan se, utan han ser något mer. Och så säger han till honom, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Kefas är samma ord som betyder samma sak som Petrus, det vill säga klippan. Johannes lägger till det här med ett litet extra så. Kefas, det betyder Petrus. Rabbi, det betyder mästare. Messias, det betyder Kristus. Och det tror jag han gör för att det han skriver, det är inte bara riktat till några få, det är riktat till många. Redan i Johannesevangeliet så förklarar han några av de mest tongivande, viktiga orden för att alla som läser hans evangelium ska förstå. Det är inte bara en slump. Messias är densamma som Kristus. Kefas betyder Petrus som betyder klippa. Så när Simon möter Jesus, egentligen bara för att hans bror har berättat att det här är någon som jag tror är Messias, då ser Jesus honom. Och han ser mer än så. Han ser att det där är en klippa. Och Simon Petrus och Andreas, de kan inte heller hålla tyst om vad de var med om. Så när de möter Filippos så berättar de vidare. Det händer någonting. Och Jesus går vidare och när han möter Filippos så säger han de här fantastiska två orden. Följ mig. Och på något sätt så klickar det till i Filippos. Och han kan inte låta bli utan han följer med Jesus. Och Filippos möter Natanael. Och Natanael, han tror jag många av oss kan känna igen. Filippus kommer och han är så där rusig och så där glad och så där härlig och så där liksom nyförälskad i Jesus tror jag. Och så kommer han fram till Natanael och säger bara, wow, jag har mött den här personen. Den är den som det talas om i Mose och profeterna. Jag har mött honom. Och då säger Natanael, undrar om han kanske är göteborgare egentligen. Kan det komma något gott från Nasaret? Är det verkligen möjligt? Jag funderar lite inför dag vad man skulle säga, men nu är jag ju här i Fiskebäckskyrkan så jag kan inte säga det. Kan det komma något gott från Beryllgatan? Jag vet inte. Kan det? Ja, det kan det. Kan det komma något gott från Nasaret? De börjar med en, liksom, en skeptisk ingång. Han undrar, är det här verkligen möjligt? Och så hänger han upp sig på det som är mest ytligt. Var Jesus kommer ifrån? Märker ni skillnaden med var han bor någonstans, var han är, men var han kommer ifrån? Och så låter han det begränsa vad Jesus skulle kunna vara. Tänk hur ofta vi gör det. Tänk hur ofta vi begränsar vad vi kan se hos människor vi möter, beroende på var de kommer ifrån. Och tänk vad mycket vi missar för att vi gör det hela tiden. Vi tänker olika saker om olika gator, om olika städer, om olika länder, om olika människor, beroende på var de kommer ifrån. Och Jesus kunde ju med all rätta ha läxat upp Natanael eller Filippos för den delen och sagt, du pratar om universums herre, du pratar om Messias och du hänger upp det att han kommer från Nasaret. Skärp till dig. Men det gör han inte. Utan Jesus tar till och med det kornet av goda som finns i hans fråga. Han bortser från det här skeptiska och så gör Filippos det som någon har gjort mot honom. Han säger nästan samma sak som Jesus sa till honom. Han har fattat att det inte handlar om honom. Så han säger, följ med och se. När han ställs inför en skeptisk fråga om någon som inte vill ha med Jesus att göra och som är väldigt skeptisk, istället för att ge sig in och börja överbevisa honom om hur bra han är, Filippos själv, istället för att överbevisa honom och ge massa argument för hur bra Jesus är, så säger han egentligen bara en sak. Följ med och se. Han bjuder in honom in i gemenskapen. Han låter inte hans skepticism liksom trycka honom bort från gemenskapen. Utan han vänder det istället. Om du är så skeptisk, följ med och se. Och någonting får honom att göra det också. Är ni nyfikna på vad som händer? Vad händer sen då liksom? När nu då liksom Natanael vågar sitt eget, vågar han följa med Filippos? Vågar han se vad det är som finns där borta? Jo, det står så här i vers 46 och framåt. Natanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Och Filippus svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, där är en sann israelit. Där är en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Och Jesus svarade, innan Filippus ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Och då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Nyfikenheten, eller kanske Filippos fråga, fick Natanael att istället för att hålla Jesus på avstånd faktiskt följa med och se. Och det som han inte hade väntat sig, det var att när han väl kom och fick möta Jesus så såg Jesus Natanael för vad han innerst inne var. Jesus hade redan sett Natanael innan Natanael fick syn på Jesus. Här ligger det någonting väldigt gott. Han hade redan sett Natanael under trädet. Vad han sa där, det vet vi inte. Men på något sätt så knöt Jesus an till det som var Natanaels funderingar under trädet. Han visste att han var en sann israelit. Han var någon som verkligen ville följa Jesus, ville följa Gud. Och nu visade det sig att det faktiskt var Jesus. Jesus såg någonting gott, kanske något mer gott än Natanael kunde se hos sig själv. Och det blir en öppning. Jag vet inte om du som jag har hamnat i diskussioner om vem Jesus är och hur man kan tro på kristen tro. Det känns som att den diskussionen jag har haft i hela mitt liv. Det känns som att alltid har det varit människor runt omkring mig som har frågat dig, tror du verkligen på det där? Varför då? Och ibland är frågorna till bara för att sätta dit eller för att vara elak. Ibland är den för att göra sig rolig på någons bekostnad. Men väldigt ofta finns frågorna där av en anledning. Väldigt ofta finns det ett korn av nyfikenhet under ytan. Och jag tycker att de här lärjungarna och Jesus själv, de letar alltid efter det kornet. De vill komma ett steg djupare. Och varje fråga de får, den vänder de, tar den på allvar, men också tar det ett steg närmare. Jag tycker om att argumentera och diskutera, och jag gör det gärna. Men det finns en väldigt stor fara att vi ibland försöker vinna diskussionen istället för att vinna en ny vän. Det är så lätt att vi öser på med alla våra bra argument. Det är så bra att vi har så många argument så vi ibland till och med tar i så mycket så att vi kanske till och med gör oss ovän med den personen vi vill vinna. Eller kanske till och med gör oss rolig på deras bekostnad för att vi vet mer. Och det är precis motsatsen till vad Jesus och hans lärjungar gör. Deras fokus är alltid på att vinna en ny vän. Alltid att vinna en lärjunge. Och sällan på att vinna diskussionen. Och här tror jag tyvärr att vi ibland går fel. För det är lättare att ha en diskussion än att ha ett samtal. Det är lättare att hålla det på en armlängds avstånd och vara precis som Natanael och vara skeptisk. Om du inte har märkt det så kan du bara gå ut någonstans i stan och märka att det finns massa skeptiska människor runt omkring oss. De behöver du inte leta efter. Däremot så får vi ibland leta efter människor som är ödmjuka och milda och kärleksfulla nog att inte bemöta skepticism med mer skepticism utan bemöta det med en inbjudan. För på samma sätt som det ofta är avståndet som gör oss att vi bara ser till det yttre. Det är avståndet som gör att vi tänker att vissa gator, städer, platser, länder är bättre än andra. Så är det också en möjlighet för oss att bjuda människor närmare in i vår gemenskap. För det som händer när man lever nära någon, det är att fördomarna vittrar sönder. När man lär känna någon och kommer närmare så får man helt andra problem än man hade från början. Men fördomarna försvinner. Och ofta upplever man att man har mer gemensamt än man trodde. Vår uppgift är inte att vinna diskussionen. Vår uppgift är att vinna nya vänner och nya lärjungar. När jag läser de här texterna och när jag ser hur Jesus beter sig och när jag ser hur utmanande men samtidigt uppmuntrande han möter dessa olika människor, så tänker jag att jag ser lärjungaskapets ringar på vattnet. Alltså, Jesus gör på ett sätt gentemot Andreas, och då gör Andreas på samma sätt gentemot Simon. Och när Filippos blir behandlad och sedd av Jesus, då får han självförtroende nog att våga göra samma sak med Natanael. Han kunde lika väl ha svarat när han säger: kan det komma något gott från Nasaret? Då kunde han lika väl ha sagt: slipp då. Och så hade det slutat där. Det hade varit enklare. Han hade så kunnat gå tillbaka till Jesus och säga: jag träffade en snubbe, han var väldigt skeptisk, han fick vad han förtjänade. Men han gör inte det. Istället vänder han det där aviga, det där kantiga till något gott. Jag tror att den andra delen för att förstå vad det är som händer i dagens evangelietext, den finns just i identitet. Vad är det som gör att de där personerna är beredda att lämna Johannes döparen och sluta vara hans lärjungar och istället gå och följa Jesus? Det har att göra med identitet. Johannes döparen pekar på Jesus och säger: där är Guds lamm. De som har lyssnat på Johannes vet att han har pratat många gånger om att det ska komma någon som är större än han, och nu pekar han ut honom. Två av dem som hör honom är beredda att ta det han säger på allvar. Så de följer efter. De vill lära känna Guds lamm. De tror att Jesus inte bara är någon som promenerar runt omkring, utan de tror att han är något mer än så. Det som får Andreas och Simon och Filippos att reagera så starkt, det är att de har funnit någonting hos Jesus. De tror att hans identitet är den som lagen och profeterna talar om. Att det är han som är Messias. Ja, till och med att han är något mer än så. Och tänkte ni på vad Natanael sa? Han som var den mest skeptiska av dem allihopa. När han väl fick möta Jesus och Jesus såg honom på ett sätt som han inte hade en tanke på skulle kunna ske. Han ger den största bekännelsen av alla. Han säger så här: Rabbi, du Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Han ger honom den största hedersbetygelsen. Han säger: du är Guds son. Redan här i evangeliets första kapitel. Natanael, som var så skeptisk och som inte ens ville ha med honom att göra, i mötet med Jesus så vänds allting upp och ner. Och han inser att det här är Guds son. Och det där tycker jag har sett så många gånger. Att det är den mest irriterande konfirmanden. Det är den som har mest frågor och som är mest omständig och som är mest tveksamma och som gör de värsta hyssen. Jag tror att många av er sitter här nu. Jag tror det. Några av er var sådana där konfirmander som man bara kände: åh, snälla söta Jesus, låt oss överleva detta läger. Det finns också några som var väldigt beskedsamma. Jag vet. Ni kan känna er hemma här med. Men det är faktiskt ofta så att de som är mest tveksamma och som är mest mot, när de väl får tag i det, så blir de som mest för. Det andra jag vill säga är att om du får en fråga: varför går du till den där kyrkan varje söndag? Av en granne som ser att du promenerar iväg på söndagmorgon. Nästa gång kanske du inte ska säga att: jo, men du förstår, de här kyrkorna, de är bra. De har funnits i 130 år och det rymmer det här och det här. Och jag har argument till att är man kristen, då får man leva minst 10 år längre i medellivslängd. Och det är bra, ser du. Och dessutom så kanske det kan vara det godaste kaffet i hela Fiskebäck. Eller vad det nu är. Istället för att rada upp alla goda argument som må vara sanna, så kan du säga: följ med och se. Hinner du nu eller ska du följa med nästa söndag? Du kan sitta bredvid mig och jag ska visa hur det går till. Eller om det är någon som särskilt är uppretad och tycker att det är väldigt mycket konstigt. Jag hade en sån religionslärare en gång på en skola jag gick på förut. Och hon hade väldigt mycket åsikter om kristen tro. Och jag hamnade ganska ofta i att jag försökte försvara kristen tro gentemot religionsläraren på högstadiet. Och det är en utmaning kan man säga. Men hur som haver, det gick några år och ungefär 10 år efter att jag hade haft henne som lärare i skolan så stötte jag på henne där jag minst av allt kan möta henne. I en gudstjänst i Flatåskyrkan. När jag ska predika. Helt overkligt. Det visade sig att hon hade gått och blivit kär i en person som någon gång ibland gick till den här kyrkan. Och så hade hon läst i ett programblad som han hade att det var jag som skulle predika. Och hon kom ihåg mitt namn, jag vet inte vad det kan vara. Det måste vara för att jag var en sån rabiat och jobbig elev. Men någonting får henne att säga att det här måste vi gå på. Och de går på gudstjänst. Och sen efteråt på kyrkfikat får vi ett fantastiskt samtal om Jesus. Ett fantastiskt samtal om vad tron kan betyda. Och då kommer nästa fråga. Om du har mött Jesus, om du har förstått att det här är någonting som är mer än bara en vanlig person. Om du har förstått att det här är någonting som verkligen jag inte kan hålla för mig själv längre. Det här vill jag dela med mig av. Så skulle jag bara vilja uppmuntra dig till att börja pröva. Det kan bli fel, det kan komma olika saker. Ibland när du tänker att ställa en intelligent fråga så kommer du att fråga, var bor du? Men då är du i gott sällskap. Det har lärjungarna gjort före dig. Men kom då ihåg att din identitet är inte att du är Guds son. Det är inte så att du är den främste profeten av alla. Det var Johannes. Men du har någonting liknande med dem. Därför att din främsta uppgift det är att peka på Jesus. Får du en svår fråga som inte du kan svara på, gott, då är du ett väldigt gott sällskap. Men det hindrar dig inte från att säga följ med och se. Testa och be. Vad vill du jag ska be för? Vill du följa med och se vad vi firar gudstjänst? Vill du ta en kopp kaffe och prata mer om detta? Jag tänker att vilken identitet vi är. För ibland så tar vi kristna och blir advokater för kristen tro. Men advokaten, det står faktiskt i Bibeln, det är den helige ande. Så den uppgiften är den upptagen. Domaren, det är Gud. Eller möjligtvis Jesus. Det är inte vi. Vad finns det då för roll kvar för oss? I sämsta fall blir vi åklagare. Och det har aldrig tänkt att vara vår uppgift. Vi är inte satta på den här jorden för att vara åklagare. Det finns en helt annan makt som har fått den uppgiften. Så den är också upptagen. Så vad är det då för roll som finns kvar? Om domare, advokat, åklagare är upptagen? Jo. Vi är kallade till att vara vittnen. Det är vår uppgift. Om någon ställer dig en svår fråga så kan du ärligt säga att just det där vet jag inte, men det här vet jag. Just det här har jag inte upplevt, men det här har jag upplevt. Och så kan du vittna, det vill säga berätta sanningsenligt om vad Gud har gjort för dig. Och det är en spännande identitet. Vi är lärjungar därför att vi hör till Jesus. Allihop gör vi det. Och vi får vara lärjungar genom att vara med och vinna nya vänner. Och vara med och skapa nya lärjungar. Om du undrar hur det ska gå till så kan du veta det. Att den personen som du någon gång har tänkt på undrar om jag skulle bjuda med honom eller henne till kyrkan. Undrar om jag någon gång skulle kunna bjuda den personen på kaffe. Så kan du vara säker på att den personen har Gud redan sett. Den personen har Gud redan sett när han kanske bad sin aftonbön. Eller den personen har Gud redan sett när han satt under trädet och funderade. Eller den personen har Gud redan sett när hon knäppte sina händer och funderade. Om du vågar så kommer du märka att Gud går väldigt ofta före oss. Och det är spännande. För då vet vi att vi följer Jesus. Till sist, vem följer du Vi kan följa många, många olika människor, men någonstans är det här det kommer till sin spets. Vi är kallade att följa Jesus. Och det innebär inte att vi alltid kommer gå rätt. Vi kommer ta fel på vägar och vägar. Men vi är fortsättningsvis kallade att fortsätta att följa honom. Lyssna in hans röst och följa efter honom. Och om du någon gång märker att Gud möter oss på olika sätt och vis, så är det precis som det ska vara. Därför att jag tror att Jesus möter oss inte som vi förtjänar. Jesus möter oss sällan som vi tror, utan Jesus möter oss som vi behöver. Och det gäller även din granne. Amen.